bättre att du skickar in ditt svar på momangen. Var med och tävla om brickor, badlakan och äran förstås. Klicka på skicka om du löst krysset på en skärm, och har du använt papper och penna, då är adressen Melodikrysset nummer 14, Sveriges Radio P410912 Stockholm. Och nu har det blivit dags att ta farväl för den här gången. Och vi som har jobbat idag tackar för att du var med, och tekniker Hanna Melander, producent Agneta Karlsson och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar dig att du får en riktigt härlig fortsättning på denna aprilhelg. Och publicera gärna bilder när ni kryssar, det är ju så kul. Nu återstår bara en sak. Hanna och Agneta, är ni med?
Kryss och kram,
som vi säger.
Här är Ekot. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona la fram igår. Det krävs ett bättre avtal som kan minska lärares arbetsbelastning, säger lärarfackets förbundsordförande Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag med krav från alla möjliga olika håll. Ambitionsnivån är hög, men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med.
Till skillnad från de andra fackförbunden i avtalsrörelsen som berör omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner, så driver Sveriges lärare inte frågan om arbetstidsförkortning. De vill istället se en reglering av medlemmarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning enligt Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen, men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Och det nuvarande kollektivavtalet är förlängt och gäller under processens gång. Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar. Reporter Ida Svansbo. I Ukraina stiger dödssiffran efter den ryska robotattacken mot president Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih igår. 18 personer dödades och 61 skadades, varav många var barn. Roboten träffade ett bostadsområde nära en lekplats, men Ryssland hävdar att målet var en restaurang där befälhavare möttes. Sverige igen. Barn och unga mellan 8 och 19 år väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport Barnen och internet som släpps först i höst. Enligt organisationen så ställer det här nya krav på källkritik eftersom det är svårare att veta varifrån informationen kommer och om den är sann. Christer Lindgren är högstadielärare på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm, och han märker av det här och har moment med just generativ AI i sin undervisning.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Idag väntas sol som ut med Östersjön, och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappa 10 plus till längst i norr runt 0 grader. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Hey Fonzie.
Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú,
soy yo.
Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
Okay, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it.
himla roligt att du är här.
Jag trodde du skulle säga, hon är inte bara komiker, hon är inom autismspektrat också.
Ja, just det, precis.
Men det hade varit en lite hardcore presentation.
Det hade varit väldigt spännande. Vi får se om vi kommer att komma fram till det här eller inte.
Det kommer att komma säkert fram till, ja.
Det kanske kommer bli så.
Det här är Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer. Hjärta och Hjärna tar ett ämne och sina påståenden och myter runt det, genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Och det här avsnittet handlar om autism.
Kommer du ihåg Rain Man, den här filmen som kom 1988 med Tom Cruise och Dustin Hoffman? Minns du den?
Ja, den glömmer man ju inte.
Nej, kan du berätta lite handlingen i den?
När kom den egentligen?
Det kom 88, så jag var 14.
Och, hjälp mig nu med matte då.
Och då var 76. Då var du 12.
12, ja. Var jag bara 12? Ja, för att det jag kommer ihåg var ju att man blev väldigt berörd av den filmen. Mm. Men man tänkte nog aldrig att Dustin Hoffman spelade en autistisk person. Nej. Det tror inte jag reflekterade över då.
Nej.
Jag tänkte, det var ingenting som man...
Det var inget som du funderade om?
Nej, inte så. Inte som 12-åring. Jag tror inte man hade dem.
Man kanske bara tänkte att han
jag kategoriserade inte. Jag tänkte att han var en speciell människa.
En udda figur.
Ja, en udda, ja. Som hade, han hade väl mycket så att han fick göra allting lite... Var det inte lite OCD? Så att det var väldigt så...
Det var lite OCD-artigt ordning och också. Ja, duktig precis. På att räkna. Ja, det föll ut massa tändstycken och någon askan kunde räkna sig. Det var 396 stycken. Men det fyra kvar i
själva utan
askan.
Att om man inte skulle definiera någonting så gick han ju... Det gick ju rakt in i hjärtat, liksom.
Ja, men verkligen. Han fick väl verkligen mycket beröm för den här rollen. Mm. Men för mig var det nog, för jag tror att man pratade om att han var autistisk då. Kanske, alltså jag var ju lite äldre än dig då, men att det var liksom första gången nästan jag hörde ordet autism eller autistisk. Mm. Och jag vet inte om jag är, vad ska man säga, representativ för allmänheten här, om det var så i övrigt också. Men, och även om Raymond då såklart hjälpte till att sätta autismen på kartan, så skapade också filmen någon rätt ensidig bild av vad autism är. Och det är ju såklart inte filmens fel. Men eftersom det fick ett sånt genomslag då, så blev det liksom, ja men så här funkar autism. Det är en väldigt fint porträtterad karaktär, den här Raymond heter han väl, eller? Kommer ni ihåg? Det kändes som att jag säger fel. Men Dustins karaktär då i alla fall, han är väldigt fint porträtterad. Mm. Men han är ju ganska ovanligt exempel på hur autism kan se ut. Och det har bidragit lite till stereotyper också som kan påverka hur vi ser på och förstår autism idag. Men vad har du för relation till autism, Mia? Vad tänker du när jag säger autism eller autistisk?
Men idag nu när man är vuxen och har lärt känna sig själv på alla möjliga olika sätt. Både trevliga och otrevliga, svåra och lätta och så... Jag tänker, autism är ju så stort. Alltså det är ju som en nästan regnskog. Mm. Det innehåller så mycket olika, både fina, svåra, problematiska, komplexa. Det där spektrat är så brett. Mm. Och man kan ha lite grann av det, eller mycket av det. Eller för mig då, som har utretts för ADHD, och när jag förstod liksom vad det är. ADHD är också en sån här grej som man slänger sig med. När man kunde liksom pinpointa vissa grejer som man alltid har haft med sig i sin personlighet.
Verkligen. Mm.
Och kanske sett som, ja men skäm, jag i alla fall har haft en stor skam i det. Mm. Att jag inte kan göra på samma sätt. Det ser så lätt ut när alla andra lever. Mm. Och så har man liksom mer kämpat med att försöka göra som alla andra än att hitta sin egen modell tills den dagen man förstod
att... Man kanske fått själv försöker, så man känner att man liksom kanske inte riktigt har kunnat rå för.
Nej, eller? Men alltså sådana saker också som kan vara... För andra är de väldigt lätta. Mm. Och för mig är de så jävla svåra och tar så mycket kraft och energi. Och innan man liksom knäcker den nöten...
Precis, innan man förstår sig
att,
själv.
Men varför ska jag försöka göra? Ska jag lägga hela min livsenergi på att försöka göra som de andra när jag skulle kunna göra så här och fungera ändå? Mm. Det är väl en sån sak. Och då har ju jag menar, den ADHD jag har är ju... Det är ju ingenting som hindrar mig från att leva mitt liv. Sen kan du ju ha en autism som är mycket svårare.
Ja, precis. Det finns ju så ett enormt spektra där liksom.
Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Som fick ha huvudet i din famn. Räddare som räddas kan. Du står kvar i dina regnblöta skor.
ser alltid slutet i varje stad. Borsten ligga kvar. Jag var på genom på. Det blev måndag för mig. Du vet såna som mig faller så hårt och sen ångrar man sig. Det står kvar i dina regnblöta skor. Känns som det är det enda du gjort. Jag går för skadan i redan gjort. Och du står kvar i dina regnblöta skor.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Jag blev färdig psykolog 2003, och det är 22 år sedan. Och det känns som att det har hänt väldigt mycket när det gäller diagnoser och forskning sedan den tiden. Och då är ju ett område som verkligen har utvecklats, både som du pratar om ADHD, men också liksom medvetenheten kring autism och synen på autism då. Och diagnoserna var också annorlunda för. Man pratar mer om ämnet än någonsin i poddar, det skrivs böcker, det forskas såklart och pratas om i tv-program. Och fokuset på kvinnor med autism har också ökat de senaste åren. Så det känns ju extra spännande att vi ska prata mer om det här idag och kanske slå hål på några av myterna eller idéerna, eller få lära oss lite mer i alla fall. Och med oss har vi självklart också en expert på ämnet, Sebastian Lundström, klinisk psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne samt docent vid Gillbergs centrum i Göteborgs universitet. Välkommen hit!
Tack!
Om du bara först skulle berätta, vad är autism? De flesta har väl någon känsla sådär, ja men det är nog lite så här och så här, men du vet ju, vad är det egentligen?
Ja, och det är ju väldigt föränderligt beroende på i vilken tid man pratar om det. Man pratar om det på 80-talet så ser det annorlunda ut än vad det gör på 2010-talet och ser det annorlunda ut än vad det gör på 2020-talet. Men om man ska utgå från de diagnostiska manualer som vi använder, det som definierade, så är det i princip svårigheter att bibehålla och utveckla relationer, svårigheter med det verbala talet, svårigheter med det icke-verbala, den icke-verbala kommunikationen, använda gester och liknande ansiktsuttryck. Och det är liksom den sociokommunikativa delen av det hela. Och sen så har vi även det som vi kallar för det stereotypa och repetitiva eller begränsade. Och det är, man har svårigheter med perception, till exempel höjdskillnader kan det vara, eller vissa äter bara jättestark mat eller klarar inte av någon salt eller något peppar i maten. Det är att man har svårigheter med att bryta sina rutiner. Man är ganska rutinbunden utav sig. Man vill ha saker på sitt eget sätt. Mm. Men om man ska koka ner det så tror jag att det är en svårighet med den sociala instinkten. Och det här är ju lite någonting som vi har till mans allihopa. Men när det här blir funktionsnedsättande så det påverkar dig eller din omgivning, det är då vi börjar prata om diagnos.
Mm. Men man behöver ju inte ha alla de här grejerna, för till exempel du sa det här med verbal förmåga. Vissa personer som är autistiska har ju en fantastisk verbal förmåga och kan sätta ord på alltså mycket mer än vad jag någonsin skulle kunna göra.
Ja, faktum är att du måste ha nedsättningar i det, men det kan ju ta sig väldigt annorlunda uttryck. Vissa kanske pratar mekaniskt, använder ett högtravande språk, inte anpassar sig till situationen, trots att den kanske har liksom ett verbal förmåga som är högt, högt över genomsnittet. Mm. Så är det ändå.
Så då tänker man att problemet är liksom i kontakt med andra då? Liksom.
Men då tänker jag ju också sådär, alltså då blir man ju alltid, nu går ju min hjärna igång, men när man pratar om det här, för det är också någon sån där grej som jag har tänkt så jäkla mycket på det, just det här med, då är det ju att man ändå har någon som utgångspunkt att vi ska fungera ihop som individer i ett stort samhälle. Mm. Och för att vi ska kunna fungera ihop som individer i ett stort samhälle så måste vi förvänta oss det här av en person. Annars så kommer det att bli lite problem. Mm. Om inte jag gör eller säger eller uttrycker mig eller anpassar mig eller kan läsa ett rum eller så vidare och så vidare. Samtidigt så blir det ju också lite konstigt. Alltså, för jag menar, om man är mer introvert eller extrovert. Mm. Eller, det blir ju på något vis...
Ganska, man säger så här borde man göra.
Ja, men det blir ganska tidigt, ganska negativt. Mm. Ja, men det blir ganska tidigt, ganska negativt. Alltid på, tycker jag. Det är alltid det extroverta som vinner. Klarar du av att föra dig bra socialt i ett rum, i ett klassrum? Säger det som förväntas av dig? Kan vara liksom, spela rollen som människa bra? Mm. Då är det check på den. Gör du inte det och är mer introvert och kanske uttrycker det på ett annat sätt, tar längre tid, eller då blir det väldigt snabbt lite negativt.
Ja, och där kan man ju tänka sig att förändringar i samhället förskjuter tröskeln för vad som skulle kunna vara diagnostiskt eller inte diagnostiskt. Vi kommer väl in på det lite mer, men en sån grej skulle ju kunna vara grupparbeten eller verbala framställningar inför grupper som vi vet om att man har mer eller mindre lätt med. Och ifall det då tas in som någonting som läroplanen säger att man ska göra eller inte göra, så blir det en funktionsnedsättning när man inte klarar av detta. Och det är ju inte riktigt så det är tänkt. De här diagnoserna säger... I sin originalidé är det syndromala konstellationer som beskriver svårigheter som inte är tänkta för att ge pedagogiskt stöd eller inte är tänkta, ja, det är framförallt för att inte ge pedagogiskt stöd, men de har börjat användas som det på ett annat sätt.
Men hur kan man tänka då kring så här, just, alltså jag förstår att det finns ju en poäng med i en diagnos att beskriva en svårighet med någonting, för det är där man har problem och där man behöver få hjälp med. Men liksom om man tänker... En person som är autistisk, kan det finnas en enorm liksom, adults kunskap inom ett område, ett ämne eller en väldigt noggrannhet eller en väldigt liksom, visuell liksom, skarphet att man är bra på att se kanske när någonting blir fel eller sådär. Varför formulerar man inte det i diagnoserna? Är det just för att man tänker, vad behöver man hjälp med? Eller vad... För det blir, som du var inne på, det blir så negativt i hur man tänker kring diagnosen.
Precis, och det är nog för att det är inom ett medicinskt paradigm där man sysslar med olika nedsättningar, problem, svårigheter, sjukdomar etc. Mm. Men det här är ju människor som ska också fungera i ett samhälle och fungera framåt. Och det är därför utredningar när man tittar på detta alltid ska syfta till att ta fram utvecklingsvägar. Mm. Inte bara fokusera på du är dålig på det här, du är bra på det här, utan lyfta fram hur man ska gå vidare med det.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna.
En teori som man hade frångått redan när jag började plugga till psykolog var den här idén om kylskåpsmödrar. Har du hört talas om det, Mia?
Ja, det bygger väl på som många andra teorier att allt är kvinnornas.
Ja, precis.
Allt är mammas fel.
Ja. Allt
är mammas fel. Ja.
Det är modern som har felat.
Trampat snett.
Ja, precis.
Där någonstans.
Det blir så mycket så att man råkar trampa lite snett.
Alla bäckar leder tillbaka till oss.
Ja, verkligen. Men vi fick ändå läsa om den här teorin som Bruno Bettelheim, en psykiatriker, hade då hävdat att autism orsakades av känslomässigt kalla och avståndstagande mödrar. Och det skulle då enligt Bettelheim leda till en brist på värme och anknytning till barnet, och det skulle göra att barnet drog sig tillbaka in i sig själva, in i sitt skal, och utvecklade autism då. Och det är så mysigt då, som du säger.
Att mamma, ja, vad var pappan? Det beskrev inte Bruno något om.
Han var ute på sjön.
Ja, han var ute på sjön, ja.
Men vi vet ju såklart att det i alla fall inte ligger någonting i det här, utan att autism är en medföljd del av hjärnans sätt att fungera. Men kan det ändå finnas något i föräldrarnas förhållningssätt som kan påverka om ett barn utvecklar autism eller inte? Alltså jag är lite djävulens advokat här. Och det leder oss in på vårt första påstående. Autism påverkas av uppfostran. Är det sant, falskt eller mittemellan, Sebastian?
Om man formulerar frågan som att det påverkas av uppfostran, så är det nog sant.
Mm.
Men om man säger att uppfostran leder till autism, så är det ju falskt.
Mm.
Ja. Men det är väl klart att som alla andra barn så påverkas de av den miljön man är i.
Mm.
Men den leder inte till autism.
Liksom lite så här, hur föräldrarna kan hjälpa ett barn med autism, lite hur följsamma de är, det spelar roll förstås.
Absolut, det spelar ju roll som med alla andra barn. Men om man ändå går tillbaka till den här frågan om kylskåpskalla mödrar, så är det ändå jätteviktigt att poängtera att autism på den tiden var ju ofta en individ med en intellektuell funktionsnedsättning med påtagliga stereotyper och repetitiva beteenden.
Just det.
Och den skuldbeläggning som mödrarna fick var ju absurd. Alltså, vi har ett rejält handikappat barn, och så får du höra att det är för att du inte kan knyta an till det. Och det skickar ju, både mödrar och barnen skickades till i bästa fall helt verkningslösa terapier. Och den där idén är inte död i världen idag. Till och med den upplysta delen, alltså i Frankrike, så lever fortfarande de här idéerna kvar i viss utsträckning hos en viss del av befolkningen. Man kan tro att det är förpassat till historiens skräphög, men så är absolut inte fallet.
Gud, vad tragiskt.
Men jag tycker också det är intressant, för att jag upplever ju, det är inte säkert att jag har rätt i det, men även när det gäller, alltså det är ju roligt då, som han Bruno, att det skulle vara vårat fel, att vi har uppfostrat barn, vi inte knutit an och så.
Jag tittar på dig, Mia, nu, det är ditt fel.
Ja, det är mitt fel. Men då tänker jag också så här, om man tittar på hur det ser ut idag, så upplever ju jag att vad det gäller för i alla fall ADHD då, den diagnosen som jag har, att det är fortfarande inte alls lika utrett eller så mycket tankar kring hur kvinnors ADHD och autism ser ut.
Nej, precis. Det ser faktiskt annorlunda ut många gånger.
Ja, och vi kanske inte kastar sudd i huvudet på någon på lektionerna, eller pratar eller river, alltså låter så mycket så att vi stör andra och därför får hjälp. För det är ju oftast den första anledningen till att man får kontakt med BUP eller hjälp i skolan. Utan vi kanske har ett inre kaos som ser ut som att vi sköter oss jättebra. Vi behöver ingen hjälp, men hon är så duktig. Men här inne rasar korthuset 24/7. Och det är ju sen visar sig senare sen när man kanske
verkligen
bränner ut sig första gången eller så vidare. Så det är ju väldigt roligt att vi dels ska bära skulden för i så fall, och att det finns kvar sådana tankar, men sen också inte själva har fått något fokus på hur våran.
Och tjejer blir ju så himla bra på att maskera också. Det tycker man har börjat prata mer och mer om, just kring när det handlar om liksom autism, att man försöker lista ut intellektuellt så här, hur ska jag agera i den här situationen.
Exakt.
Så gör man det, så blir det väldigt
vad
så
andra
ta enorm energi liksom. Sa jag någonting dumt nu? Vill de att jag ska gå hem
så här
nu?
Istället,
var det där ett skämt?
Och det där blir ju en jättestor kognitiv påfrestning såklart.
Ja.
Men om man också ska gå tillbaka till det här på varför kvinnor har varit förfördelade i diagnosen och varför man inte har tittat på det ordentligt, så har det att göra med att nästan alla psykiatriska diagnoser är utprovade på män.
Ja.
Så vi hittar liksom en manlig beskrivning av det hela.
Mm.
Och det där blir ganska tydligt när man tittar på små flickor med autism eller andra tillstånd för den delen, är att de har som basnivå en extremt mycket högre social förmåga än pojke med autism. om man får generalisera lite grann, så sitter den i ett hörn och är själv. Medan en flicka man alltid mycket väl är med, men står lite utanför gänget och deltar inte, men är där. Så det är inte exakt lika lätt att se det.
Lyssna på Hjärta och Hjärna. Och nu blir det nyheter.
Nu är klockan 11:30 och det är dags för lokala nyheter i P4 Göteborg. Först om att allt fler äldre tränar.
Allt fler svenska seniorer tränar.
Jag får ju, hälsan blir ju, mår ju bättre och kroppen mår ju bättre.
Det är en väldig ökning i andelen som motionerar och det är väldigt bra.
Ingmar Skog är professor i psykiatri och äldreforskare. I studier på olika årgångar av svenska 70-åringar sedan 1970-talet kan han se en markant förbättring när det gäller hälsan.
Alltså vi har ju sett det här att äldre idag är mycket mer vitala än vad de var för 30-40 år sedan. Vi har ju de här H70-studierna i Göteborg som vi gör. Och vi har precis avslutat en studie på folk som är födda på 50-talet. Och då ser vi ju, man är mycket bättre när vi gör sådana här tester av intelligens och kognitiv förmåga. Man är mycket bättre när vi gör tester av fysisk förmåga. Och massor, man är mindre deprimerad, man har mer sex. Överhuvudtaget är man mycket mer vital som 70-åring idag.
I benpressen på gymmet på Tuvevallens motionscentrum sitter Kerstin Rippe-Skoglund, 80 år.
Nu var jag bara 15 kilo för jag är ganska nyopererad i mitt knä. Så jag tar det försiktigt. Jag bor ju i ett radhus med 3 våningar så då får jag ju gå mycket också.
Hon har kört på gymmet i några veckor efter ett längre uppehåll men har tränat länge.
Ja, innan pandemin gick jag på gym. Men jag tycker bara det är skönt att med både armarna och benen få röra på kroppen.
Men det är samma sak när vi undersöker 85-åringar. Då är 85 som det nya 65. De är också väldigt mycket mer vitala.
Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
Till hösten öppnar Göteborg Sveriges första och enda kulturhus för nationella minoriteter.
Det är mycket, det är teater, musik, det är konst, allt möjligt.
Antti Ylisälle, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Kulturhuset kommer alltså bjuda på olika former av kultur för judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Och det kommer ligga i Studieförbundets lokaler nära Redbergsplatsen. I augusti invigs det och får 1,8 miljoner kronor i stöd av Göteborgs stad. Men varför hamnar kulturhuset i Göteborg?
Ja, varför inte? Tänker man då naturligtvis.
Från början var kulturhuset ett Göteborgsförslag som utreddes av kommunen som kom fram till att behovet fanns av det.
Men det fanns inga pengar. Och då har vi plockat upp den här utredningen och haft lite span på den helt enkelt under många år. Så det är helt enkelt vi från civilsamhället och vuxenskolan som har drivit frågan och nu har vi fått gehör.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
Och fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Det här är ett program från UR.
Det här är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar. Lyssna på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
En sak som jag tycker är knepig med autism är att liksom, en person som är, precis som du pratade om innan, det, som Bruno Bettelheim pratade om när han pratade om autism, liksom en person som kanske har en intellektuell funktionsnedsättning, inte har nästan något språk, kanske sitter och har sådana stereotypa beteenden med händer och armar eller sådär, eller gungar som man tänker mer åt. Nu var ju Rayman väldigt smart, men liksom, alltså ganska mycket nedsatt. Och sen en person som är jätteväl fungerande, som har förut kallade Asperger, det gör man inte längre, men att alltså, så väldigt väl fungerar, har arbete och familj, att det är samma spektrum är lite svårt kanske att ta. Jag tänker att för vissa som får en autismdiagnos blir det jobbigt att tänka sig att okej, okay, jag jämförs också med de som har det så här svårt. Men det är ändå samma problematik fast i olika grad, vet vi det liksom?
Vi vet om att det är samma problemkonstellationer som tar sig lite olika uttryck. Men sen så brukar man säga att as many cases as causes lite grann. Att det finns liksom inte en förklaringsmodell utan det finns en miljon olika förklaringsmodeller till varför det blir som det blir. Och det är klart att det inte är samma sak som leder till att du antingen har det väldigt, väldigt svårt och behöver hjälp på alla sätt i livet som ifall du startar stora företag.
Mm. Ja. Nej, den där regnskogen som jag känner med autism.
Och det är ju ett jättebrett spektrum. Mm. Och vi har ju gjort det här, vi har ju frågat föräldrar till 30 000 barn om de någonsin har upplevt ett autismkriterie. Och det är liksom
40,
ja, eller barnen har
gjort
det. Och det är så många som 40% som säger att de någon gång under livet har upplevt det. Så det här är liksom inte en demarkation. Alltså det är inte en skillnad mellan ha autism och inte ha autism. Nej, utan det är ett spektrum som leder ut till 40, 45, kanske 50% utav befolkningen.
Om man då tänker kring hur arv och miljö spelar roll, hur kan man liksom, hur kan miljö eller uppfostringsstil då göra att man kan stötta en individ med autism att liksom hantera utmaningar eller utveckla sina styrkor och så?
Framförhållning, struktur i vardagen, det finns liksom inte ett universalrecept för detta utan det ska ju också anpassas utifrån den individen. Autism är ju en, i grund och botten är det ju faktiskt en beskrivning på svårigheter, men det finns ju otroligt mycket mer i människan än så att säga bara autismen. Mm. Så det får man väl anpassa efter, men det är väl som med mycket annat att vara lyhörd inför den unika individens behov. Om man behöver gå upp lite tidigare för att förbereda sig, man behöver lägga fram tandborsten, man måste visa bildstöd etc. Ja, då gör man det. Mm. Och för andra så är det inte alls det som behövs, utan då är det en helt annan struktur.
Att sammanfatta då den här frågan. Autism påverkas av uppfostran. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Då säger jag falskt. Alltså leder uppfostran till autism, då är det definitivt falskt. Men påverkas blir liksom, om man ska nu vara lite ord.
Kan förvärra eller förbättra såklart.
Ja.
Just det.
Wake up Trafikinformation E6 E20 då mellan Kållered och Göteborg, där strax efter Torrekullamotet nummer 65 då, om du åker in mot Göteborg, där ska det vara en större pressändning då som sist sågs till vid mitten körfältet, men den kan ju flyga runt lite där, så ta det försiktigt om du kommer på E6 E20 alltså strax efter Torrekullamotet 65an i riktning mot Göteborg då, större pressändning som håller på och flyger runt där bland körfälten. Sen ska vi till Bohusbron i Kungälv. Det är så att för då båtåkare kan man säga hinder i farleden där, i och med att de håller på med ett broarbete på själva Bohusbron, så har man då spänt en vajer över farleden, vilket gör att båtar då som ska passera har mycket begränsad framkomlighet. Sjöfartsverket ska ha satt ut gul belysning och det här arbetet i farleden pågår då fram till och med på onsdag den 9 april.
Helt då kan leva sig in riktigt i hur saker blir för Anna, eller kanske inte alltid hittar helt rätt i sociala relationer.
Hallå Steven, me and girlfriend here today. What's my job?
Kan man ta vilken mugg som helst?
Nej, eller? Du ska ta den med skinnpasset på.
Mm-hmm. Vilken vill du ha då?
Min tid för fika är inte inne vad jag vet. Nej, det är den inte.
Och den här karaktären är gjord med väldigt värme tycker jag. Mm. Men tänkte ni att han skulle ha lite autistiska drag när ni skapade honom? Var det liksom en...
Nej, det Nej. Tänkte vi inte faktiskt. Jag tror att vi var ju alltid, vi iakttog ju mycket av egna, både pojkvänner genom åren och andras män. Och liksom våran bekantskapskrets, och tog ju ut de dragarna som vi tyckte var roliga. I det här med byxorna, ska de vara högt uppe, över buk eller under buk. Och att han var så oerhört fyrkantig, medan hon mer var så här, men snälla, kan du inte bara vara lite mycket av sånt som kan uppstå i en relation. Med rent basic manligt och kvinnligt.
Ja,
men när vi drog ut det och liksom silade i sansen ur det, så blev han med klara spel väldigt så. Mm. Och väldigt så fyrkantig. Men det var någonting jag tror vi upptäckte. Vi tänkte liksom inte så att vi skulle ge honom en diagnos, utan han formades av vårat knådande.
Så
blev han lite. Och med rösten också tror jag det blev väldigt liksom så här. Vi pitchade ju ner hans röst. Och Klara har ju också liksom den, hon spelade honom så i motoriken som väldigt stel helt enkelt.
Det känns också som att han har lite specialintressen när han kommer
det
och ska
det kom ju sen.
Gratta jag tror att, Anna på fansdagen, så han har förslag om olika fordons...
Han ska titta på ställt såna gamla krigsfilmer och flygplan eller vad det är. Nej, men jag tror att det blev framträdande senare sen när vi såg att han hade blivit lite autistisk, men det var ingenting vi liksom hade tänkt från början. Så.
Nej, jag fattar. Och även Raymond då, som vi nämnde i början, han har ju också lite olika specialintressen. Han är väldigt intresserad av matematik och räkna och sådär. Det är också som en slags savantförmåga. Så. Det här leder oss i sin tur i alla fall in på om det verkligen ligger någonting i det här. Personer med autism har specialintressen. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Det är nog mittemellan.
Mittemellan. Mm. Vill du utveckla?
Ja, alltså specialintressen kan också vara att man tycker om att göra en viss sak, men inte nödvändigtvis för att man har ett intresse utav det, utan för att det får en att må bra. Och där har man ju till exempel uppradningar och liknande, men sen finns det också de som har särpräglade specialintressen, som till exempel skulle kunna vara att man tycker om tåg, man tycker om telefonkataloger, eller att man har ett jätteintresse för djur. Du lär dig allting om grodor. Och när man pratar om de här savantförmågorna, så är det ju förmågor som är extremt mycket högre än din vanliga funktionsnivå. Mm. Och det finns ju många exempel på det här. Det finns de som lär sig prata isländska flytande på en vecka. Eller att man skickas upp i en helikopter ovanför London och så får du titta på det en kvart. Och så kommer du ner och så kan du rita en helt perfekt tavla av det. Just de här savantsakerna, de här exceptionella förmågorna.
Det är väldigt fascinerande.
Det är väldigt fascinerande, men inte speciellt vanligt.
Nej.
De är inte alls så vanliga, och jag, neurologiskt sett så har jag ingen aning om vad som händer i hjärnan när det går, men det är ju små nycklar till förståelse för kapaciteten som de här individerna har. Det finns ju, det behöver inte ha autism för en extraordinär förmåga heller. Men jag tror att lite av mystiken ligger i att det är sån jätteskillnad mellan individens funktion i vanliga fallet och den förmågan.
Mm. När det handlar om savanter.
När det handlar om savanter. Mm. Och sen specialintressen, ja det har vi lite till var mans tycker jag. Vi har väl, jag sitter och tittar på gamla längdskidlopp från 80-talet som inte
alltså, jag har verkligen specialintressen. Ja. Alltså mystiken tätnar här. Men jag tycker att de går i cykler för sig. Nu är jag väldigt intresserad av tvillingar och så här, arv och miljö och vad är det som kommer från vad och så här. Och sen kan det vara liksom, inte romarrike kanske, men det kan vara någonting annat som plötsligt så här, gud vad intressant med det här.
Men det kan ju vara väldigt tydligt hos barn.
Ja.
Alltså jag känner flera barn, också för att jag är intresserad av just de där grejerna, som då utmärker det ju sig så tydligt, för när man är barn så ska man ju ändå kunna leka ihop och du ska ju kunna tycka att det här är intressant och så. Men där kan man ju verkligen se när barn har specialintressen. Mm. För då ska du prata om detta. Mm. Och du ska leka på det här sättet. Det och det är bara den här som ska vara med Star när vi Wars. Leker. Ja, så kommer det in en till och ska leka och börja styra om leken. Då blir det jätteproblematiskt. Och gärna barn, de här barnen tycker om att leka med vuxna, för då kan de styra leken. Och då kan vi leka den här. Då kan man till och med få höra att du ska säga det här nu, när jag säger det här.
Och sen man freestylar lite och då är det fel.
Ja, men precis. När man blir äldre så lär man sig ju lite grann att börja kompromissa och att förstå att ja, men de tycker inte det är kul om jag bestämmer den här leken jämt eller bara leker det här eller så. Och då kanske det där luckras upp, men jag tycker ändå man träffar någonting. Många barn som kan ha det där.
Och då är det viktigt att säga att man kan ha väldigt mycket av det här utan att det är ett problem. Det är en ganska normal fas för till exempel en treåring att vilja bestämma, du ska göra detta, du ska säga detta, du ska berätta en saga som innehåller det här och det här. Men om man inte slutar med det och att allting kretsar kring
det. Och att det blir utbrott.
Och det blir utbrott under lång tid och att det blir problem och konflikter på förskolan och i hemmet i flera olika situationer. Då kanske man kan börja närma sig att det finns ett problem med det. Men man ska inte patologisera heller en normal utveckling.
Nej, precis. Man har ju alla grejer.
Jag säger inte att du gör det.
Jag förstår. Jag menar det, att det är ju precis då, precis som du säger, när man märker att det inte släpper. Att det fortfarande är vad det nu kan vara för intresse. Mm. Och att det liksom inte går att luckra upp det där.
Nej, precis. Att det inte blir mer.
Då blir det ju svårt.
Ja.
Plus att det också är någonting som man ser. Det är ju väldigt vanligt med uppradningar. Att man ska leka på ett specifikt sätt. Att nu i ett års tid har vi bara lekt med den här leksaken. Det är ju ett väldigt vanligt förekommande fenomen. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. And sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So our fate.
hjärta och hjärna.
Jag vet inte om det är liksom en myt eller om det är sant just att de här specialintressena som de är ganska återkommande då, så tåg och tågtabeller eller flygplansmodeller eller typ Harry Potter och Star Wars och sådär. Vad är det som gör att det blir just de sakerna som blir... Alltså, eller är det bara en
det är en bra fråga. Det vet
varför är tåg
jag faktiskt
så vanligt om det nu är vanligt? Liksom?
Tåg är vanligt och varför det är vanligt? Ja, men det har väl med, jag vet faktiskt inte, men jag skulle gissa på att det har med förutsägbarhet att göra. Det,
ja.
Du vet vad de är, det finns olika modeller. Modellerna har olika nummer och namn. Du har du har liksom en tidsaspekt. De går vid ett visst tillfälle och de är tillgängliga. Alla kan gå ner till en tågstation och se tåg.
Det finns mycket information också om man kan... Eller?
Ja,
det
är liksom
säkert lätt om man är förälder till ett barn också att stimulera det intresset ännu mer. För hittar man något som funkar då, om man har ett sånt barn, så är det klart, då hade jag också stått på tågstationen och rabblat tabellen. Man gör allt för att få den här lilla människan att känna sig bekväm verkligen i livet, om man säger.
Jag har ju haft patienter som älskar brödmaskinen på Lidl som kan gå ner dit och titta när brödet hackas upp. Det finns ju en maskin som stoppar du in och så. Tjuff. Det har ju någonting att göra med förutsägbarhet.
Ja, jag kan förstå det också.
Ja. Jag förstår att det finns något lugnande.
Ja, men också
det, liksom,
jag kan förstå det ännu mer ju mer upptrissat hela vårt samhälle blir att... Eller titta på en tvättmaskin.
Mm.
Alltså centrifugera. Nu kommer den här centrifugeringen. Alltså man vet vilket program man har satt på.
Mm.
Och så har det ett visst... Alltså det finns ju någonting.
Och där kommer nog in en könsaspekt i det hela också. För pojkar är ju mer systematiska. Och de här sakerna vi tar upp som tåg och brödmaskiner och husbilar och liknande är ju klassiska pojkaktiga intressen.
Mm. De är mer systematiska. Alltså då
by the book så är det inte lika empatiska och inte lika duktiga på social förmåga. Mm. Men det finns en annan systematiseringsförmåga i pojkar generellt än vad det gör i flickor.
Men hur ser flickors specialintressen ofta ut om du skulle... Liksom, vad brukar det röra sig kring?
Det jag har erfarenhet är kring djur, hästar framförallt. Mm. Man är väldigt omhändertagande kring hästar. Det har med, när du tittar på leken som små flickor har, så innehåller de exakt samma element som det gör med en flicka utan autism. Man tar upp dockan, du nattar den, du ger den mat och så vidare. Men sen så börjar leken om igen. Så efter en kvart så ser du nästan samma sak igen. Det utvecklas inte riktigt så som man hade kunnat förvänta sig. Men där har vi också, det är ju en högre social eller omhändertagande förmåga beroende på hur man ser det, som är svårare att upptäcka och lite mer accepterad.
Så Sebastian då, för att sammanfatta och runda av det här påståendet. Personer med autism och specialintressen, är det sant, falskt eller mittemellan?
Mittemellan.
Nu har vi slagit hål på den här myten om att autism beror på kylskåpsmödrar. Den myten har vi slagit hål på för länge sedan i och för sig. Men det finns en annan idé eller myt eller tanke som handlar om att personer med autism har svårt att leva sig in i folks känslor och tankar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Falskt.
Falskt. Kan du utveckla?
Och då, men det har ju att göra med...
Vitt spridd...
Och då har det att göra med hur vi definierar empati och vad det egentligen är. Och om vi tänker oss att det är att man känner igen en människas känslotillstånd och sen svarar an på det på ett adekvat sätt.
Mm.
Så kan vi också dela upp det här i någon form av kognitiv och affektiv empati, där den kognitiva är liksom förmågan att känna igen det och svara an. Och den affektiva är faktiskt att känna och delge och liksom, vad ska man säga, överföra,
svara an på.
Och då kan ju den kognitiva bitvis vara svårt, för det är ju svårt att läsa ansiktsuttryck för vissa, det är svårt att känna av. Men sen när man väl har kommit in i det och förstår vad liksom, hur är den andra människans sinnestillstånd, så skulle jag säga absolut inte.
Nej.
Det är inga svårigheter. Det är väl kanske den första identifikationen som gör det lite problematiskt. Mm. Men sen att känna in och respondera korrekt är det nog inga problem med. Jag skulle nog säga att det är tvärtom. Väldigt många av de här människorna, det finns ganska bra forskning på det som visar att det kanske till och med är mer affektiv empati hos de här individerna än vad det är hos de som inte har den här konstellationen av svårigheter. Och det tycker jag också blir uppenbart när man träffar patienter som bryr sig så oerhört mycket om vad deras vänner tycker och tänker och hur de mår framförallt. Så den myten kan vi slå.
Jag tycker redan liksom när jag jobbade på BUP 2003 när man pratade om det, att ja, men, svårt med empati. För det var ändå som någon slags sanning att man pratade om att så här, ja, men, det är svårt med inlevelseförmåga och så. Men det är jättebra den här urskiljningen som du gör. Men då tänkte jag verkligen så här, särskilt ja, när jag började ifrågasätta det var det så här, vi hade några flickor som jag utredde och de var så himla engagerade till exempel i djur då, eller i någon docusåpa-serie eller i sina vänners mående. Alltså så här, verkligen, de kände så starkt, det var så starka känslor. Mm. Och då tänkte jag så här, men det här är ju inte en liksom, empatisk brist. Men det intressanta som du säger då, att det ena handlar om att så här, okej, läsa av och sen att svara an. Men kanske också att man svarar an på ett lite annorlunda sätt då ibland, eller?
Ja, men det kan man väl säkert göra. Det kan väl eventuellt bli lite styltigt. Det kan eventuellt kanske inte passa in helt. Men just den här emotionella resonansen inne i människan. Ja. Där finns det väldigt lite belägg för att den skulle vara nedsatt. Mm. Utan det verkar snarare sagt vara åt andra hållet.
Varför tror man där? Eller varför har det liksom spritt den här idén? Eller liksom...
Jag tror att det är för att det kanske är svårt med det här initiala att svara an. Och då kan det vara väldigt lätt att tänka att ja, men han eller hon bryr sig inte riktigt. Men det verkar inte finnas något sådant. Sen är det ju naturligtvis som så, empati existerar ju på ett kontinuum hos alla. Vi har mer eller mindre och individer med autism har också mer eller mindre. Mm. Och kanske... Jag tror att om Rain Man har haft en effekt på det hela så finns det ju andra filmer som liksom har porträtterat psykopater och liknande och som har blandat samman de här begreppen. Men det finns, vi gjorde en studie för många år sedan där vi tittade på om våldsbrott var överrepresenterade i den här gruppen, vilket man hade förväntat sig om det var en, ska jag säga, reell empatibrist. Mm. Och det var det inte.
Nej.
Och det var baserat på jättemånga människor.
Men om vi ska sammanfatta det här sista påståendet då. Personer med autism har svårt att leva sig in i folks känslor och tankar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Falskt. Men jag tror, alltså, om man får säga en sak som är viktig i det här, så brukar vi ofta prata om att autism är så oerhört heterogent. Det är så jättestora skillnader. Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla i åtanke, speciellt i de här tiderna som många har diagnoserna. Vi brukar säga, har du träffat en person med autism så har du träffat en person med autism. Det är svårt att generalisera allt för mycket.
Sammanfattningsvis i det här avsnittet om autism så har vi fått veta att autism inte påverkas av uppfostran utan att det är främst genetiska aspekter som spelar in. Personer med autism har inte nödvändigtvis specialintressen även om det finns de med diagnosen som kan ha ökat fokus, kunskap eller intresse för ett specifikt fenomen. Och personer med autism har inte svårt att leva sig in i andra personers känslor eller tankar, men sättet att man uttrycker sin medkänsla eller empati på kan se olika ut, så som det gör för de flesta av oss.
Och medverkade gjorde Sebastian Lundström, psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatri samt forskare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Mia Skäringer Lassar. Ljudtekniker Christer Orreteg, producent är Siri von Malmborg och exekutiv producent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.
Det här är ett program från UR.
Det är klart att det är svårt och det är tråkigt och lite pinsamt att tvingas erkänna för sig själv, men framför allt för andra. Jag har inte råd.
Är det algoritmernas fel att svenskarnas skulder har fördubblats?
Jag tycker inte bara vi ska prata om unga. 40-plussare på Instagram, alltså det är ju livsfarligt.
Lyssna på Fabriken på UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Ja.
Ekonyheter. Tre män har anhållits efter gårdagskvällens polispådrag i Malmö då minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen. De tre är misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och polisen håller förhör och analyserar även viss kameraövervakning i området. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och Sobona la fram igår. Facket vill se en reglering av lärarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Och det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning, säger förbundsordförande Anna Olskog. I Myanmar har nu över 3300 människor bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen där för över en vecka sedan, rapporterar statliga medier. Byggnader och infrastruktur förstördes i stora delar av landet och enligt FNs uppskattningar kan över 3 miljoner människor ha drabbats av skalvet. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De tullar som USA infört skakar om världsekonomin och vissa talar om risk för depression. Klart är i alla fall att världens ekonomier kommer fortsätta ta skada av de senaste dagarnas börsras. Det säger Fredrik N.G. Andersson som är nationalekonom på Lunds universitet.
Det är ganska tydligt och vi har byggt väldigt mycket av vårt ekonomiska välstånd just på att man kan handla med olika länder. Så att vi producerar det vi är bra på och så producerar andra länder då det de är bra på så handlar vi med varandra. Och om alla länder ska producera precis allting själva då måste vi producera saker som vi inte är bra på och då blir det dyrt och så blir det sämre. Så den här typen på tullar är väldigt, väldigt skadliga för världsekonomin. Och det som är intressant är att det är särskilt skadligt för USA. Så det här är ju ett självskadebeteende av historiska proportioner.
Och nu pratar man då om att det här skulle kunna kasta in världen i en ny lågkonjunktur. Vad skulle det innebära?
Ja, vi har ju varit inne i, inte minst i Europa, i en lågkonjunktur nu de senaste åren. Och när man inför den här typen på handelshinder